God kväll alla mark... Är ni från Markaryd? Nej, säger de flesta. Vågar ni inte stå för det, eller är det verkligen så att ni inte är från Markaryd? Var är ni ifrån då? Ja, därifrån, ja. Har du varit i Markaryd tidigare?
Nej, jag har inte varit där innan.
Aldrig i Markaryd?
Nej. Men vi pratade lite om att om de hade ett fotbollslag eller inte, va?
Ja. Eller... Visst var det så att Markaryd hade ett fotbollslag? Eller har ni ett fotbollslag? Men ja. Jag googlade lite på dem. Då verkar de ligga i division 4. Stämmer det?
Nej. Inte prata om det så mycket igen. Men vi måste reda ut och bara vi kan lämna det sen. Men visst hade de gula tröjor?
Nej. Blåa? Blåa?
Ja, blåa tröjor.
Ja. Bra. Men var inte de i division 1?
För länge sedan.
Vi har lite koll ändå, Marcus. Ja, de spelade koll. Mot ÖIS, nämligen.
Just det.
I division 1. Du håller ju på ÖIS.
Ja, det är riktigt.
Är det hårt?
Ja, det är tufft.
Det är tufft.
Jag håller på ÖIS i Sverige och Roma i Italien. Så det är två fina källor till stor sorg. Dit jag ofta går för att gräva mig neråt och använda i mitt skrivande så småningom. Men de gick faktiskt upp ÖIS ju, för att avsluta fotbollssnacket för den här delen. Från division 1 till nuvarande Superettan.
Just det.
Så de kommer få möta Hammarby till exempel nästa år. Så det blir...
Och du tittar då på Zink, eller på Söderstadion?
Ja, det är riktigt. Zinken är bandy.
Det är bandy, ja.
Det är riktigt också. Det är bra. Men koll!
Titta här, vet
du. Fin.
Samtal mitt i livet kallar vi de här kvällarna när vi åker runt.
Ja, det gör vi rätt i.
Det gör vi rätt i, va?
Bra grejer.
Och det är ju dels för att det handlar om ditt liv.
Ja.
Och dina memoarer. Ja. För det är en parafrasering kan man säga på undertiteln i memoarerna här som heter Släng alla kartor. Memoarer mitt i livet.
Ja.
Vad står du i mitt i livet?
Ja, det är ju väldigt förbryllande tid faktiskt för mig just nu på många sätt. Men vad som är intressant kort just med att leva mitt i livet, alltså alla är ju mitt i sitt liv. Så att alla är alltid mitt i livet.
Ja, just
det. På något sätt lyckades jag få mitt kära förlag att förstå det. Blev de väldigt glada, för då insåg de att...
Det var en inkluderande titel.
Ja, exakt. Och förlag gillar när man inkluderar dem. Särskilt om man, som jag, skriver något smala böcker som kanske inte allt för många inom åren har köpt.
Men smala böcker, allt för många köpt. Den här har ju gått rakt upp på topplistorna.
Ja, det är första gången faktiskt. Det är roligt. Men innan har jag mest skrivit så här långsamma romaner om män som går i regnet och längtar efter en kvinna som har glömt dem. På 200 sidor.
Sen är det slut.
Det
slutar så.
Ja, det blir inte mycket roligare än så.
Okej.
Okay. Dessutom bok efter bok.
Det blir jobbigt, menar du?
Det blir väldigt jobbigt. Och sen dessutom, så min fru undrar ju med den här boken då, därför att en del av de grejerna jag skrivit om i romanform innan återkommer ju här. Varvid hon då med visst fog får man ju faktiskt på något sätt ändå att hålla med om. Undrar, måste du skriva om de här kvinnorna och människorna igen? Framförallt kvinnorna då.
Ja. Tycker hon det är jobbigt?
Hon tycker det är jobbigt.
Ja.
Och så skriver jag tydligen inte färdig med det än. Men du har ju skrivit om det här i 4 romaner om den här skiten innan. Måste ja, men nu är det på riktigt nu. Du vet, det är memoarer nu. Man måste vara ärlig. Och
okay.
Så hon är, man kan väl säga så här, att hon är inte lika exalterad som förlaget är över att den går bra, kan man säga.
Nej, okej. Okay. Hon vill helst att den ska sälja dåligt.
Nej, hon är en god människa. Så jag tror att hon vill att den ska gå bra. Men jag förstår hennes invändningar. Det finns ett visst mönster som jag gillar återkomma till och som jag gärna upprepar. Vilket möjligen är en brist i mitt konstnärskap. Men jag tycker att jag har lyckats formulera mig hyfsat nytt kring det. Då och då i alla fall.
Det är bra. Du fyllde 40 i somras.
Va?
Du fyllde...
Ja, det är riktigt.
Selektiv hörsel kallar man det där.
Ja.
Du fyllde 40 i somras.
Ja.
Har du någon 40-årskris,
ja,
tycker du?
Ja, det har jag nog allt. Jag är ju fruktansvärt omogen människa, vilket gör att det blir något problematiskt att förhålla sig till att man plötsligt är 40. Jag får inte in det i huvudet. Alltså. Det är obegripligt. Jag slinter när jag tänker på, om jag tänker början av 90-talet, att det är inte 10, 5, det är 20 år sedan. Alltså jag missar på 10 år när jag ser tillbaka på mitt liv. Vilket då naturligtvis bara betyder att jag börjar bli gammal helt enkelt.
Man tänker på VM 90 och sånt där.
Ja, exakt.
Det var förra året,
exakt.
Liksom.
Man tänker på VM 90 och inser att jag var 18 då.
Ja, det är
medan
det.
Min personliga tränare som jag har nu för att knyta an till min 40-årskris.
Ja, just det. Du har en personlig tränare.
Ja, hon föddes 1989. Så när jag ska berätta om VM 90 för henne, att jag var 18 då var hon 1 år. Och nu hjälper hon mig då att försöka få in ölmagen att då på något sätt underlätta min 40-årskris. Fattar du sammanhanget där?
Hon vet liksom inte vem Glenn Strömberg och Glenn Hysén och Peter Larsson och de här var.
Och tycker att Joakim Thåström är en gammal, gammal man. Okay. Fattar du?
Ja, jag fattar.
Det är jättemärkligt. Ja.
Men du, det är inte så många som skriver memoarer mitt i livet. Alltså memoarer verkligen när man är 40. Är inte det är sånt man brukar göra när man blir en gammal på riktigt så att säga?
Pastor Ulf Ekman.
Ja.
Han har ju skrivit sina memoarer och är väldigt nöjd över att när han presenterades dem att det var första delen i en lång... Han skulle skriva fler, va? Eller hur?
Ja, fyra eller... Ja, jag vet inte hur många det är.
Han var redan i tredje memoardelen när han skrev den första. Och jag sympatiserar med det draget. Jag tycker det är... Jag fattar inte varför man ska vänta till man är 80 och skriva sina memoarer. Det är inte säkert att man blir 80.
Men varför skriver du memoarerna?
Det är för att jag tyckte att jag hade så pass mycket viktigt att berätta tydligen på 400 sidor. Eller 400 sidor. Den tjockaste boken jag skrivit handlar uteslutande om mig själv. Vilket man kan tycka...
Ja, vi har en regel på de här samlingarna. Och det är att om man tycker någonting är bra så får man applådera.
Ja, det är riktigt. Tack!
Det är bra.
Ja, men jag har gjort en resa onekligen från svårt missbruk, ganska djupt missbruk av olika art och olika sorter. Och jag har gjort en andlig resa, en kroppslig resa, en ekonomisk resa inte minst. Och en resa från nedbrytelse, fördärv, degradering och till ett anständigt liv i en helt annan del av världen. Och den resan har gått väldigt fort och den har gått... Bara för några år sedan så satt jag på 20 kvadratmeter och drack Baileys till frukost och hasade runt i nedkissade kalsonger och glodde på grannarna och hatade alla människor för att jag mådde dåligt. Och skura listerna till Schubert och lyssnade på Ring P1 och förfasade mig över vilka konstiga människor det fanns.
Och ditt liv nu ser lite annorlunda ut?
Och nu ser mitt liv väldigt annorlunda ut. De enda brev jag fick på den tiden var långa från Kronofogden som jag inte öppnade. Jag la dem i två ölkassar som jag hade i en garderob. Och det fattar jag vem som helst, att när man lägger brev från Kronofogden tillräckligt länge i pappkassan så händer något.
Ja, just det. De kommer på besök.
De kommer på besök. Men då hade jag ju inget, för jag hade ju bara 20 kvadrat. Så när den här kronofogdsmannen kom in, jag kommer ihåg han hade en urinfärgad kostym på sig, lite sjavig, stod han. Och så stod, för om man stod mitt i rummet på 20 kvadrat kunde man nästan nudda hela lägenheten, så litet bodde jag. Där bodde jag i 8 år och försökte bygga någon form av värdighet.
I Göteborg?
I Göteborg dessutom, vilket inte gjorde det hela mycket lättare. Jag bodde vid Svingen för er som har varit i Göteborg. Så varje morgon när jag uppvädrade ut de här Baileys-ångorna och spritångorna och försökte andas in någon form av ny ande i lungorna så kunde jag böja mig ut och lätt till vänster se den inte alltid så uppmuntrande skylten "Tänk på döden".
Ja, just det. Var det Östra kyrkogården?
Ja, den var den stora, en stor skylt om för kyrkogården. Och är du tillräckligt bakfull tillräckligt ofta och ser den där skylten tillräckligt många gånger så det som händer då det är att du tänker på döden till slut. Och det är väldigt bra att till slut medan man fortfarande har tid tänka på döden. För att det var en av milstolparna till att jag orkade och vågade bryta det dåliga livet. Det var att jag började föreställa mig att det här kommer faktiskt leda till döden om jag inte slutar.
Så man kan säga att kyrkogårdsskylten hjälpte dig?
Ja, i högsta grad gjorde den det. Fast den under flera år mest var ett gissel och en lite dramatiskt långfinger i min tillvaro. Men jag lyckades bryta det mönstret. Och det är bara för en 3-4 år sedan hade jag inget bankomatkort. Eller jag hade sådana elektronkort. Jag kunde inte ta lån. Jag kunde inte köpa på kredit. Jag kunde inte hyra en lägenhet. Och jag var ändå snart då 40. Och jag blev nykter 2005 med ett återfall. Kraftigt sådär 2006. Och sedan dess har jag varit nykter nästan hela tiden. Och det har gått väldigt fort de här åren. Att från att ha 200 000 till kronofogdskuld till att ha ett aktiebolag som omsätter miljoner är en helt overklig resa. Jag förstår inte kommer vara för evigt och så här kommer det inte alltid vara. Men just nu är det så här. Och jag ville berätta den resan. Därför att, och jag ville ingjuta mod i människor. Därför att de är människor som jag som inte har ett enda hej.
Hej! Vad roligt att se dig.
Ja, faktiskt. Kom!
Vill du vara med?
Ska du vara med lite? Kom. Ja. Det är lite tunga... Lite stora trappor där.
Ja. Ja, härligt. Du har...
Ja, jag börjar längta barn. Efter mina.
Visst gör du det?
Jag börjar kolla efter mobilen för att få fram bilderna.
Man ser små barn. Hur gamla är dina barn?
Jag har inte träffat dem på 2 dagar nu. 3 drygt och 2 drygt.
Och heter?
Så, Milo Santino Totti Birro.
Vet ni vem Totti är? Francesco Totti.
Ja, det är, och jag tycker att vi stannade ett ögonblick bara för att
begrunda detta stora.
Ja, vi begrundar detta stora helt kort. Han är alltså döpt till Totti. Det är ingenting vi kallar honom. Det är inget som vi plötsligt kommer över oss en söndag vid lunch liksom. Utan han har fått prästens och Guds välsignelse och heter Totti. Han är döpt till Totti.
Och då ska man säga till den som inte vet det att Francesco Totti, nu måste jag väga orden på guldvåg här, för jag har en som älskar Francesco Totti här.
Han är stor.
Han är en målspottare och har inte minst varit en målspottare i AS Roma, ett italienskt fotbollslag.
Han är framförallt lagkapten och vad vi kallar bandiera, alltså fanbärare för klubben. Det sägs att varje år under 10 års tid skickade Real Madrid en tröja vid varje jul till Totti med nummer 10 på, Real Madrids tröja då.
Jaha.
Med Tottis namn på nummer 10.
Vill de ha honom?
Ja, väldigt subtilt. Medan Totti stannade i Roma. Zlatan är en stor fotbollsspelare på många sätt. Ja. Men han är inte den typen av bandiera som Totti är. Han är en satellit som de kallar i Italien som flyger runt mer. Han är, han är stor på sitt sätt. Men, Totti
men
är stor
du älskar Roma och italiensk fotboll så pass mycket så att du väljer att uppkalla din son efter Francesco Totti.
Och det är bra.
Och hur får, alltså, en annan då som också har personer man uppskattar, men hur får man igenom det med sin fru?
Ja, det är riktigt. Man börjar med de här tixen nu. Jag har lite tur här i det här sammanhanget, för min fru är finska.
Ja, just det.
Det är bra på många sätt. Ja. Och på ett sätt är det bra. Det är nämligen att Totti är ett relativt vanligt förnamn i Finland.
Okej.
Okay. Så jag gick den vägen.
Du är smart, Marcus.
Jag är väldigt nöjd med det faktiskt, känner jag. Men på gränsen till självgod känner jag också nu. Dottern heter Mimmi Severina Elda Birro. Severina efter en fin låt av den gamla rockbandet The Mission.
Jaha.
Som ett fint gammalt 80-talsband med mycket solglasögon och ja, så att jag har lyckats få in båda hjältarna i respektive namn där.
Det är ju inte dåligt.
Nej, det är bra gjort.
Italiensk fotboll är någonting som ligger dig varmt om hjärtat.
Väldigt varmt om hjärtat. Det är viktigt. Det är en viktig ingrediens i mitt liv, kan man faktiskt säga.
Du kommenterar fotboll i Club Calcio.
Club Calcio, ja, i den numera märkliga tv-kanalen TV4 Sport Extra. Och jag tror att vi har inga tittare faktiskt.
Tittar ni på TV4 Sport Extra?
Ja, exakt.
Där har vi
en. Lite otippat faktiskt. Det glädjer mig. Härligt. Jag ska hälsa TV4 det. Får vi vara kvar till jul möjligen.
Men du, hur har alltså den store Zlatan Ibrahimovic, ja, han har ju flyttat från Milan till Paris Saint-Germain.
Ja. För det första har han ju bytt ner sig när det gäller stad. Att hamna i Paris är ju inte det roligaste.
Gillar du inte Paris?
Nej, det är en svår stad tycker jag. Det är en elak. Jag har varit 2-3 gånger och har varit elak mot mig varje gång.
Oj.
Det kanske är mitt eget fel, jag vet inte. Marcel Prousts grav däremot var fint att besöka. Annars det var för aggressivt, för mycket arga människor i träningsbyxor. Men jag blev orolig. Så på det sättet måste man säga, och framförallt när det gäller mat och kultur och kyrkor och allt annat så han också. Fransk mat är svårt att överskatta. Om du häller grädde i vad du nu gör, du får alltid gott med grädde. Det handlar om att vara gott med råvaror som italienarna kan.
Men har han bytt ner sig i Zlatan fotbollsmässigt också?
Inte så mycket, nej. Om man jämför Milan med Paris Saint-Germain just nu så har han inte gjort det. Däremot så har det ju tagit bort väldigt mycket fokus på svenskarnas intressen kring Zlatan.
Ja, det måste ha gjort det.
För han styr ju turistnäringar på egen hand.
Ja.
Man kan se vilka städer han spelar i och vilka klubbar han är, dit reser folk. Så på det sättet är det tråkigt. Men vi som älskar italiensk fotboll, vi klarar oss ändå. Vi är några få, men vi är tappra.
Vad är det som är så speciellt med just italiensk?
Alltså, går man på en fotbollsmatch i Italien så får man allt det som en gång gjorde mig till författare. Alltså, att bli berörd, att få känna att jag lever, att få känna att jag duger till. Att jag känner att jag får finnas till, jag får ingå i ett sammanhang. Mycket som jag tycker att även kyrkorna numera ger mig. Jag får tillhöra något. Jag får vara med i det här lagets, Romas tradition, i deras färger, i stoltheten att få vara en av dem. Jag blir berörd, jag vinner, jag förlorar. Jag får känna att jag lever och jag får göra det liksom utan att behöva ta till medikamenter eller andra grejer. Jag får finnas till på riktigt. Mycket av det som jag tycker kulturen har tappat, alltså modern poesi till exempel som är helt obegriplig, som ingen människa begriper sig på. Tidigare så Jag blir berörd av italiensk
fotboll. Fotboll är nästan poesi för dig.
Det är viktigare, bättre än poesi. Jag begriper det och jag känner det. Så på det sättet är det. Om man ska jämföra fotboll med poesi så är fotboll Thomas Tranströmer. Alltså den bästa poesin som finns i världen. Begriplig poesi.
Italiensk fotboll skulle vinna Nobelpriset egentligen.
Ja, i stort sett alltid faktiskt. Men det är viktigt för mig. Och det är framförallt i Sverige också så. Att få skriva om italiensk fotboll i Expressen som jag får göra utan att ha någon utbildning för det. Jag har ingen journalist och det finns massor med folk som kan mycket mer om fotboll än jag. Men jag hittade någon form av ingång där. Det fanns inte så många som skrev om italiensk fotboll i Sverige. Och det fanns inte så många som skrev om det på det sättet heller. Och jag är väldigt stolt och glad över att få skriva om fotboll i så stort forum som Expressen där så många läser. Det är en stor ynnest.
Du, en sak man kan konstatera när man ser dig och kommer i kontakt med dig, det är att du håller på med väldigt många olika saker.
Mycket grejer på gång, eller?
Mycket projekt på gång.
Lite för mycket grejer på gång kanske ibland. Men,
just nu, som Sune var inne på tidigare, så var det ju nära att du inte orkade ens att komma hit. Så att,
det är sant.
Har det blivit för mycket på sistone?
Det har blivit lite för mycket. Men då, samtidigt så måste man försöka sätta det i perspektiv också, att jag sitter i en bil från Jönköping en och en halv timma. Jag går upp här, en massa människor sitter snällt och lyssnar. En del piggar än andra möjligen, men ändå. Jag får träffa dig, jag står, jag har vatten, jag kan sätta mig ner om jag blir snurrig. Det kommer massa söta barn som kommer och inte skriker av skräck när de ser mig. Så det är ett ganska behagligt jobb. Och det är inte den här typen av jobb som har gjort att jag möjligen jobbar för mycket. Det är andra grejer i så fall. Jag är glad att få vara här.
Men du, kombinationen här då, du är fotbollskommentator har vi varit inne på, du är författare,
ja, det gör jag.
Du är poet, du skriver krönikor i Expressen om både fotboll och Gud, och du skriver krönikor i våran tidning Världen Idag.
Just det.
Du bloggar på Världen Idags hemsida. Du har ett eget tv-program.
Ja, just det. Det har jag faktiskt.
Birros bord.
Ja, det går väl så där just nu, men ja, Birros bord. Det är på webb-tv ska vi säga. Via Expressen.se ligger det. En gång i veckan har vi något som vi kallar Birros bord. Ja.
Varför Birros bord?
Ja, det är roligt. För jag skulle egentligen få ett annat tv-program för ett år sedan ungefär. Ett program som heter Kvällsöppet på den tiden.
Just det.
Och gick i TV4.
Just det, men det kommer jag ihåg.
Ja. Men jag fick sparken från det eftersom jag av någon anledning fick för mig att jag skulle bli partiledare samtidigt. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg det.
Ja.
De tog fasta på våran regel här att man får applådera.
Ja, det gillar vi.
Mer de tyckte det var bra att du skulle bli partiledare.
Tyckte jag också. Det roliga är att hade jag blivit det, hade jag kanske haft stora anledningar att komma till just Markaryd tidigare än nu.
Du vet att Kristdemokraterna här i Markaryd är väldigt populära. Ja. Vet du hur stora de var i senaste valet?
Nej, men jag kan gissa.
Ja.
Ta i lite kanske. 12.
Du tog inte i.
Det är mer, va?
Det är mer.
Vad är det?
44,7%.
Är det sant?
Ja, så är det.
Det är hälften, kan jag räkna ut nästan med mitt matematiska begränsade sinne. Nästan hälften.
Det är ju, ja, alltså, jag tror att de styr det här ganska ordentligt, va? Det är så, va?
Är de bra då? Är de snälla mot det, liksom? Vad är det för fel som de gör på riksplanet då, som inte funkar? Det har säkert ni tänkt på 100 gånger. Men varför glappar det liksom? Exakt.
Det där lät nästan som Marcus Birro skulle ha sagt det.
Ja, faktiskt.
Men du...
Men så blev jag ju inte partiledare heller.
Men du, varför bestämde du dig för att kandidera till partiledare? Det tror jag folk tycker är intressant att veta.
Jag har ju vissa drag av hybris. Det finns ju tendenser hos mig att det finns egentligen inga gränser för vad jag kan göra och inte göra. Vilket det naturligtvis gör. Men jag tycker om att tänka i banor. Allt gott som har hänt mig har ju hänt mig när jag har gjort saker trots att folk har sagt att det där ska du inte göra.
Du blir nästan lite äggad när någon säger att gör inte det där.
Absolut. Men det var massa människor som av... Jag skrev om fotboll på Svenska Fans som var en liten sida på... Eller väldigt stor sida, men ändå en alternativ sida på nätet. Om italiensk fotboll. Och tänkte att Expressen kanske vill ha att jag ska skriva. Ingen som frågar mig om någonting. Det var ingen som kom till mig och erbjöd mig jobb att skriva om fotboll. Jag gick till Expressen och sa jag kan mycket om italiensk fotboll. Får jag skriva här? Sen tänkte de en månad och sa ja, med tvekan, det gick bra. Jag sa, jag kan skriva andra grejer. Jag kan skriva om Gud, om politik och grejer. Ja, men vi har våra krönikörer. Okej, men kanske ändå. Sen ville Aftonbladet värva mig och då fick de fart. Och då blev det äldre brallan och tog de tåget till Norrköping där jag bodde. Och så skrev de, du får skriva krönika en gång i veckan hos oss istället. Ja, och då fick jag göra det. Och det har jag gjort bra. Jag kommer ihåg när de ringde från På spåret ett år. Året efter jag varit med första året. Och jag sa nej, nej, nej flera gånger. För det gick inte så bra. Och till slut sa de, ja, men du kom igen. Okej, då ringde de på en bra dag. Då sa jag ja. Och då fick jag vara med Johanna Kolljonen. Och då vann vi hela grejen. Vilket, ja, det är ju...
Det var Johanna Koljonen och jag som vann i den ordningen.
Du menar hon hade större effekt på...
Alla de här grejerna har ju hänt alltså, på eget initiativ. Det är ingen som har kommit till mig och sagt, åh, vad du skriver bra fotboll, vill du skriva här? Utan jag har sagt, jag är bra på det här. Jag måste få visa att jag är bra på det här. Och sen ibland har det funkat och ibland har det inte funkat. Ibland är det På spåret, ibland är det Let's Dance. Liksom. Men då får man hacka i.
Ja, du var med i Let's Dance också. Vi tar inte det.
Nej, vi kan ta, men det blir ju fel då, till exempel. Men då får man checka det liksom. Då får man ta det. Okej, jag skulle inte varit med där, men jag sa jag tjänar lite pengar och jag dansade lite dåligt och blev sur på domaren där.
Men du har...
Okej, men vad är det värsta som kan hända? Och det var det som, när jag ville bli partiledare, vad Göran Hägglund sa halvbiblis att alla som kände sig manade skulle träda fram, sa han ju.
Och du trodde han menade?
Ja, men jag vet inte vad han menade. Han kanske bara tänkte på Mats Odell och då vinner jag enkelt. Och så, han måste ju ha tänkt så. Och så kommer det plötsligt han Berro in från höger eller från vänster. Eller vilket jag. Och då blir de förvirrade. Och det som hände då var ju... att det startades någon form av... Jag fick inget sånt där mediedrev, men jag fick löpa lite gaslopp under några dagar. Det gick över rätt fort. Men alltså, jag blev betraktad... Eller jag kommer ihåg Lena Melin i Aftonbladet skrev ungefär som jag hade mördat någon. Liksom. Det antog fullständigt vansinniga proportioner. Även framförallt på nätet. Och framförallt från alla rättänkande, fritänkande och alltid vansinnigt välartikulerade vänstermänniskor som tog alltså, då chansen att trycka ner en. Och det var ju naturligtvis då, vem tror han att han är? Tror han att han är som kommer och tror att han ska?
Men vet inte du om att vi har någonting som heter jantelagen?
Jag är inte intresserad av jantelag. Jag tycker inte låta någon jantelag styra vad jag vill göra med mitt liv och inte göra med mitt liv. Jag har inte tid till det. Sen är det säkert helt sant och helt möjligt att jag skulle bli kanske en usel partiledare. Men jag trodde ju någonstans att Sverige 2012 eller 2011 då var det ju, hade kommit så pass långt att man åtminstone skulle kunna ge tanken en chans. Här kommer det någon som kommer från ett annat håll. Han kommer från ett annat håll. Han har inte stått och kokat ljummet kaffe på deras ungdomscafé runt om i Sverige. Han kanske inte ens röstar på dem. Men vi kanske ska lyssna på vad han har att säga ändå. Men jag möttes lite grann stundtals, men annars var det bara, vem tror du att du är, möttes jag. Och det var första gången som jag riktigt råkade ut för den så tydligt, så nära ansiktet att någon vågade verkligen. Vem tror du att du är?
Vad hade du gjort som partiledare då?
Avgått antagligen, direkt. Men jag tror jag hade försökt att lyfta, frågor som jag tycker. Jag hade framförallt sett till att Kristdemokraterna hade, om de nu ska vara kvar i den här borgerliga smeten och röra runt bland de andra, att de skulle profilera sig hårdare, som nämndes innan, på det som är kristdemokratiska frågor. Och jag tror man skulle vara väldigt mycket tydligare i både när det gäller mera liksom tidigare som har varit på vänsterskalan politiskt sett, men även andra som då politiskt sett är på högerskalan. Att vara väldigt tydlig med vad man tycker och tänker om vissa frågor. Och framförallt våga diskutera abort, våga diskutera äktenskap, våga diskutera andlighet, våga diskutera alla de här grejerna som människors liv handlar om.
Du kanske hade fått 44,7% på Riks om du hade...
I Markaryd kanske. Men det, för mig är det helt obegripligt, för jag är väldigt politiskt intresserad och alltid varit. För mig är det helt obegripligt att politiker inte pratar om det som rör människor djupast. Och det som rör människor djupast, det är relationer i olika, av olika grad. Sina barn till de man lever med, till de man kanske inte längre lever med, men som man önskar att man levde med eller som man möjligen har skilt sig ifrån. Det handlar om relationer till liksom förskola om man har det, eller med relationer till vem man älskar och allting, och hur samhället ska fungera och allt sånt där. Det är vad livet handlar om. Om Gud, kärlek, konsten, litteraturen och hur man överlever och om man ska få lite pengar över och kunna resa någonstans möjligen. Vardag är det vad livet handlar om. Hur man får en tisdag i november och gå ihop och kunna sätta sig på slutet på tisdagkväll och tycka att det här var ett bra dag. Och inte behöva vänta bara på att det ska bli sommar så att man kan åka 2 veckor någonstans där det ändå kommer regna bort halva tiden. Och att man lever sitt liv i en ständig vänta på något som aldrig kommer. Det handlar livet om. Om inte politiker pratar om det. Det var där jag såg Kristdemokraternas potential. Att finns det något parti som pratar om det här? Ja, det gör det. Det var Kristdemokraterna ett tag. De vågade prata om det. Nu pratar inte de om det. Det är ingen som pratar om det. Alla pratar pengar. Allting handlar om pengar. Allting handlar om sjukskrivningar. Om man ska få sjuka människor in i jobb igen. Om ungdomar som måste in i jobb. Alla ska in i jobb. Och det handlar om skatter. Allting handlar om pengar. När jag ser mig omkring bland människor så är det väldigt lite samtal jag hör prata om. Och jag bor ändå i Stockholm. Och jag hör väldigt sällan folk prata om pengar. Möjligen om sina bostadsrätter där då. Men annars så handlar också deras samtal om relationer. Ja. Om vad de ska ha, hur de ska få sina barn att må så bra som möjligt. Vilken förskola som är bra. Vilket sätt att om man ska vara hemma med barnen, om det är bättre. Det är vad de pratar om. Och ändå så går de och lägger röster på människor som aldrig pratar om det de pratar om. Utan de går och lägger röster på vad det nu är, Reinfeldt, och för att han ser liksom bekymrad ut när han pratar pengar. Och det är bra. Ja, det är helt obegripligt. Så då får ju folk ha de politikerna de förtjänar då.
Men du själv, du bor på Södermalm.
Ja, det är riktigt.
Nu vet du, nu kommer hon här.
Det är bra nu. Ett steg i taget.
Det är bra. Du bor på Södermalm.
Ja, och
du måste ju vara lite udda
helt,
där.
Helt fel. Alltså. Där är ju alla går runt där i sina, du vet, proggiga sådana 3000 kronors jackor och säger att de är fattiga och går i dreads och surdeg och röstar på Miljöpartiet. Och så kommer det någon sån här, du vet, gammal kommunist som har blivit nykristen och nykter och röstar på KD. De bara tittar på mig som om jag vore någon märklig typ.
Trivs du i Stockholm annars?
Ja, jag trivs bra i och för sig i Stockholm. Jag trivs jättebra det.
Men just det här att du, alltså, du är poet, du är författare, du är fotbollskommentator. Ett tag ska du bli partiledare. Du vinner På spåret tillsammans med Johanna Koljonen. Du ställer upp i Let's Dance.
Ja, det, alltså, vann jag inte, kan jag säga.
Du vann inte Let's Dance, det kan vi konstatera.
Ja, det kan vi ju.
Men just det här att du är så svårplacerad, gör det folk nervösa?
Ja, alltså, och det gör folk arga av någon anledning. Vilket också gör med den här jantantagen. Det är därför jag tycker om att vara med dig och få vara med er. Därför att ni verkar uppmuntra den typen av rörelse genom och över gränser och så. Kulturvärlden till exempel är ju en betydligt rigidare värld när det gäller det. De ser väldigt svårt och hårt på människor som gör någonting som inte passar i mallen liksom. Och det pris, jag har fått betala ett högt pris för det. Jag är ju medveten om det.
Det är mest från kulturvärlden nu?
Det är bara från kulturvärlden. Det jag får höra att du ska inte vara med i tv för mycket. Du ska inte synas för mycket. Du ska framförallt inte alliera dig med Världen idag och liksom Livets ord och allt det där. Det är nog det mest tabubelagda man kan ägna sig åt därifrån jag bor nu och det jag gör. Det är det farligaste, det är det mest punkiga man kan göra. Det blir nykter, gå i kostym och tro på Gud. Och dessutom skriva att man tror på Gud om och om, om igen. Det är det mest rebelliska man kan göra. Om jag hade hasat runt halvpackad i skinnjacka och skrikit fuck you till alla, 40 år gammal på Södermalm och trott att jag var punk, hade jag inte varit punk. Punk handlar om att vara den man är.
Det är mainstream menar du? Alltså,
ja, där jag bor är det ju det. För mig handlar det om att våga vara den man är. Och att dessutom väldigt... När man vet att människor runt omkring inte håller med. För jag hamnar ofta i sådana sammanhang. Men att jag fortfarande vågar tro på min övertygelse. Vågar tro på Gud. Vågar tro på att det jag tror på är riktigt. Det är punk. Det var när jag var punk när jag var 18-19 år. Att våga vara den jag var då. Och att den jag har blivit nu, att våga vara den fullt ut. Vilket inte alltid är så lätt. Men det är för mig det är punk. Men,
dina memoarer, de heter Släng alla kartor. Är det detta du lägger i det begreppet Släng alla kartor?
Jag tycker det är en bra titel. Det är en Tåström-låt från början naturligtvis som allting annat jag gör. Men det handlar lite om hur jag försöker leva mitt liv. Att inte ha en plan från början. Att inte vara kalkylerande i mina val av tv-program jag är med i eller böcker jag skriver. Jag gör grejer som jag tycker känns rätt. Ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. Men det, Släng alla kartor är en bra titel av många anledningar. Det är om du åker till en storstad, du kan säga Rom till exempel.
Ett exempel.
Bra exempel. Har du kartor, då vet du vilka ställen du kommer få se. Och du vet vilka ställen du inte kommer få se. Eller du missar dem kanske. Du vet att du kommer få se Fontana di Trevi och Colosseum och några så här grejer som är ute. Men du missar allting annat som inte står med. Lite så är det livet med. Om du vet att jag ska göra det jag ska dit, och då kommer du hamna där och där möjligen om du har tur. Men du missar liksom oceaner av världar och människor som du aldrig kommer att träffa på därför att du har bestämt dig från början vart du ska. Och jag vill inte bli en sån där kalkylerande. Det finns många sådana i den branschen jag är i, media och författare och skrivande, som är smarta. Du vet, som tänker så här, om jag gör det och det, då händer det och det är bra för mig och min karriär och så.
Karriärsplanerar inte du?
Det är helt värdelöst. Då skulle jag inte stått här, du vet. Vad ska du göra den för det? Jag åker ut i en lada utanför Markaryd, det är bra, eller? Ja, det är nog bra. Ja, lycka till.
Locka till.
Du kommer aldrig därifrån levande. Du kommer äta upp dig. Nej, det är massor med grejer jag aldrig skulle gjort. Jag kan ta som ett exempel. När jag fortfarande jobbade på TV4 innan jag fick sparken.
Vad roliga grejer.
Då blev jag uppkallad till cheferna. De håller till högst upp på TV4, precis under parabolerna där. På TV4-huset. Och då var det 3 stycken chefer där. Och så hade de kravlat upp skjortärmarna och vinklat för persiennerna. Som någon sån amerikansk deckarserie. Vilket var lite rörande, för att det fanns inga fönster bakom, utan det var bara som en korridor. Men de hade ändå vinklat för att få effekt. Eller jag vet. Och då blev jag uppkallad där och jag blev nervös. Därför att det var hela idén med att det var som det var. Det var att jag skulle bli nervös. Och så frågade de, ja, har du varit i Uppsala, Marcus? Och redan det var ett problem. Det är roligt.
Att vara i Uppsala. Ja, hade inte de varit i Uppsala?
Nej, jag vet.
De hade slängt alla kartor. De hade inte ens hittat i Uppsala.
Jag vet inte. Det var ungefär som om du vet. Har du varit i Midgård? Det var lite den grejen. Liksom. Ja, jag har varit i Uppsala. Har du varit med i ett tv-program tillsammans med Ulf Ekman?
Det var det här skon klämde.
Det var ingen sko som klämde. Det var hela kroppar som pressades ihop i någon sån här vanmäktig smärta. Ja, sa jag. Ja, nej, sluta med det omedelbart. Sluta vara med i hans tv-program. Då kan vi ställa den sköna frågan till er då. Utav de här 3 cheferna, hur många tror ni av dem hade sett en enda minut av tv-programmet? Ingen.
De är smarta här i Markaryd.
Ja, men bra.
Det är därför KD har 44,7%.
Bra, jag ska flytta hit. Man kanske kan bli lokalpolitiker här.
Ja, du får
förändra Markaryd rätt. Börja med Markaryd.
Det är väl bra, va?
Ja. Nej, men fatta, du frågar, har ni sett programmet? Nej, men det spelar ingen roll. Det räcker med att du rör dig i de kretsarna. Vadå liksom? Och då visade det sig att det vi hade pratat om i tv-programmet var om sorgen efter att förlora för tidigt födda barn, om fotboll, om tro. Det var inget märkligt. Det var ingen som gick baklänges på pergament eller drack älgblod eller kastade biblar eller...
Det var ingen som... Jag menar att det är bilden av kristna, eller?
På TV4 så var det uppenbarligen någonting i den vägen. De hade väl förväntat sig att man skulle komma tillbaka och hade någon form av liksom gråtande reportage med de slog sina barn i öppna ridån. Jag vet inte. Men det finns mycket fördomar om det. Ett annat kort exempel. Jag var på Europakonferensen, som är en konferens om livets ord och ordnar i Uppsala. Varje år, tror jag, va?
Ja.
Under flera år. Massor med folk är där. Och jag har varit på många festivaler runt om i mitt liv. En del nyktrare än andra, kan man säga. Nej, inga nyktra alls, helt enkelt. Utan väldigt packad.
Utom Europakonferensen.
Exakt. Och nu mera nykter och så då. För det pågår ju andra festivaler på somrarna, som ni vet. Stadsfestivaler som gör mycket nöje säkert. Men där det säkert är mycket fylla och sådär. Så jag tänkte, jag åker till Europakonferensen. Jag åker till Uppsala igen, helt enkelt. Nu var jag inte på TV4 längre, så jag hade inga problem.
Så nu kunde du lösa kupong på SJ till Uppsala.
Exakt. Jag behöver inte ringa chefen först fråga om jag får åka till Uppsala eller inte. Jag åker till Uppsala mycket jag vill. Så jag åkte till Uppsala och så var jag en dag på Europakonferensen. Och gick och lyssnade på Berit Simonsson, heter hon, va?
Just det.
Som inte ens är med i Livets Ord, utan Svenska kyrkan, tror jag. Va?
Ja, på Asrörelsen.
Ja, fantastisk kvinna. Hon hörde ett seminarium om
David och Goliat.
Ja, var du där?
Ja, visst.
Det var helt otroligt. Och det var fantastiskt och det var jättebra. Och jag var där och så gick jag på området och såg då alla dessa nyktra människor i generationer mötas. Och det var ju inget märkligt med det. Sen åkte jag hem och skrev en krönika om detta. Delvis om detta. Några rader om att jag hade varit där och hur det såg ut. Eftersom jag tyckte mig ha rätten och möjligheten att kunna skriva om hur det såg ut, eftersom jag hade varit där trots allt under en hel dag. Och då får jag så småningom, dels blev det löpsedlar i Uppsala och så, men det gjorde mig inget eftersom jag var stolt över den krönikan och jag var glad att få berätta hur jag upplevde det. Men då får jag via Ulf Malmros, bland annat känd filmregissör, som har jobbat med min bror för en massa år sedan, men han har fått någon avsky till mig av någon anledning. Han, Lars Ohly och några andra går samman på Twitter och skriver en massa elakt. Varvid några av dem dessutom hör av sig till chefredaktör Thomas Mattsson på Expressen och kräver att jag ska få sparken omedelbart. Eftersom jag för ut Livets ordpropaganda och har blivit hjärntvättad, slutcitat. Jag är hjärntvättad. Det är det.
Och du känner dig inte hjärntvättad?
Nej, jag är inte hjärntvättad. Eller det vet jag. Möjligen nu efter den här turnén med dig.
Men
jag får rensa.
Men är det inte bra med lite hjärntvätt?
Men du, kolla, det är jag som är hjärntvättad. Jag åker dit, tillbringar ett dygn där, skriver om vad jag ser. Ingenting, varken mer eller mindre. Jag skriver om det jag ser. Jag lägger knappt några värderingar i det. Ganska blek krönika, men jag berättar hur jag upplevde det. Och jag berättar det då för den här halva miljonen som läser tidningen. Ulf Malmros har aldrig satt sin fot på Europakonferensen. Han har ingen aning om vad Livets Ord är för någonting. Han vet ingenting om min tro och min andlighet. Han kan ingenting om vad mitt hjärta bär på. Och han anklagar mig som var där för att vara hjärntvättad. Vem är det som är hjärntvättad?
Du ska få läsa en dikt alldeles strax. Och den handlar om dina två förlorade barn. Det är en dikt ur en bok som heter Svarta vikort. För du har förlorat två barn, och om detta har du berättat. Du nämnde att du berättade i tv-programmet där med Ulf Ekman, och du har berättat om det i många sammanhang.
Och det är jag väldigt stolt över, för att jag anser att man ska inte behöva skämmas för att man har haft eller har sorg, eller den här typen av sorg. Vilket jag upptäckte ihop med min fru, nuvarande fru, väldigt mycket, att när vi började prata om det så fanns det någon sorts tabu kring det.
Att prata om sorg?
Ja, på det sättet. Vi är väldigt öppna och vi är väldigt fria till inbildningen i Sverige. Men när det kommer ner på det stampade jordgolvet och när vi på något sätt drabbas, så har vi uppenbarligen väldigt svårt att formulera oss kring vad det är som händer med oss. Och det är även vid sådana tillfällen som pennan och Gud och skrivandet blir viktigt. Därför att man på något sätt måste formulera sig kring vad man går igenom. Men jag tycker att vi är rätt dåliga på det i Sverige. Det var den erfarenheten jag gjorde när vi valde att prata om det.
Ni förlorade Dante i vecka 23. Ja. Och sen så bara mindre än ett halvår senare så förlorade ni en flicka som heter Liten. Mm. Hur, du nämnde om skrivandet var ett sätt att bearbeta sorgen, men fanns det andra sätt som ni bearbetade sorgen på? Eller hur gör man? Har du några, alltså, finns säkert människor här som går igenom sorg och svåra passager i livet.
Jag tror man måste tillåta sig själv att gå sönder. Du frågade någon gång, kommer jag ihåg, att hur klarar man det här och inte gå sönder? Och jag svarade då att man gör inte det, man måste gå sönder. Men man går aldrig sönder mer än att Gud läker den igen. Även om när man går sönder så är det inte Gud som gör att man går sönder. Därför känns det inte att man kommer bli läkt. Eftersom Gud väntar några hundra meter eller mil eller några kilometer längre bort i ösregnet. Så att man ser inte. Man inser inte att man kommer bli läkt när man går sönder. Men man går aldrig så sönder att man inte blir läkt. Men man fattar ju inte det när man går sönder. Så man måste tillåta sig att slås i spillror. Och vi gjorde det. Vi satt vid de här små kisterna två gånger på det halvåret. Och vi gick igenom ritualerna som är med sorg mycket. Liksom, och med kyrka och med Gud och med böner och med begravning och med minneslund och allt sånt där. Och långsamt så lyckades vi vända det där mörkret till något positivt. Bland annat genom att vara öppna med det i skrivande. Både jag och min fru var öppna med det. Hon hade sin blogg och många läsare. Och så. Fler läsare än vad jag hade på min blogg under lång period förut. Så att det hjälpte oss mycket att vara öppna med det. Att vara tydliga med det och att inte skämmas med det. Utan att bära det med nästan en form av stolthet. Att det här har vi varit med om. Det här är våra barn. Sen så hände en massa andra saker med det, att det förändrade mitt sätt att tänka och kring de här frågorna och kring livet överhuvudtaget. Och bara en sån sak som när ett liv blir ett liv. Och så man, alla mina teoretiska, halvmarxistiska grundkursfunderingar som jag har haft på Andra Långgatan i Göteborg genom åren, de försvann på 10 sekunder. Liksom. Ingenting av det jag hade lärt mig teoretiskt om världen, om kärleken, om barn, om livet, om sex, om döden, betydde någonting när jag råkade ut för saker i praktiken. Utan jag fick lära mig allting från början igen. Liksom.
Men det som är det viktigaste i livet, alltså livet självt, det har vi svårt att prata om.
Ja, men det
alltså
är ju
när
att
ett liv blir ett liv.
Det, helt, och... det går, jag har försökt föra debatten i stora sammanhang och i mindre sammanhang. Och jag har gett upp det, för det går inte. Det är ingen som lyssnar längre. Liksom. Och det går inte att diskutera den där frågan om när ett liv blir ett liv och om flytta gränser och för den här abortdiskussionen. Jag hade ju en föreställning om att man skulle kunna prata om när ett liv blir ett liv utan att överhuvudtaget prata om abort. Det är två helt olika frågor egentligen. Ja. Till att börja med.
Det blir högt tonläge ganska snart i debatten.
Folk börjar gå upp och skrika på varandra direkt. Liksom. Men till att börja med tänkte jag att vi kan väl börja prata om när ett liv blir ett liv. Och så behöver vi inte gå in på veckor och liksom abortstatistik och sådär för att börja bygga upp, men det går inte. Liksom. Jag hade en artikel som skulle gått till för ett år sedan i Dagens Nyheters debattsida där.
Ja, den blev inte intagen.
Nej, det är i och för sig många som inte blir. Jag blir refuserad där också, det är inte konstigt. Men däremot så hade det aldrig hänt. Jag tror en gång på 5 år att den hade gått igenom och skulle tryckas. Men blivit stoppad av chefredaktören på natten som går igenom alla sidorna och sådär. Gunilla Herlitz, eller sånt, jag tror.
Ja, just det.
Som stoppade den för att hon tyckte att den var för känslosam. Det var för mycket känslor med. Och då hade de ändå, debattredaktören där, den som var då, hade sett till att det fanns statistik och fakta bredvid. För min text var rätt känslosam om vad jag hade varit med om. Men för att då väga upp det så stod det liksom hur många aborter som gör sig i vilka veckor och att de är rätt få på slutet och sådär.
Men då blir jag lite intresserad här. Alltså, ni har en personlig erfarenhet och du har en personlig erfarenhet av att tala om det här som gör att det finns känslor med i sammanhanget. Har vi ett samtalsklimat då i Sverige där det gör att du blir diskvalificerad? Ja. Du får inte vara med.
Nej, i andra länder så kan man ju tänka att vi kanske ska lyssna på honom eller henne för att han eller hon har varit med om det här. Och att man då kanske ska bära med sig det och ta del av det. I Sverige är det precis tvärtom. Man blir diskvalificerad, eller jag upplever det, att man blir diskvalificerad som...
På grund av sina erfarenheter?
Ja, det är för mycket känslor. Ja, exakt. På grund av
vi
det
kan
det.
Prata statistik och ja, tabeller.
Det blir för personligt.
Det var lite som du var inne på tidigare med att det blir bara allt handlar om ekonomi och pengar och siffror och såna här saker. Men när det kommer känslor med så släpper vi, så att säga. Ja. Då vill vi inte vara med längre.
Nej, så. Och då blir det att nej, men så där tycker han därför att han har varit med om det där och det där. Och det är inte så konstigt att han tycker så.
Och, det,
och då blir det fel. Liksom.
Märkligt.
Ja, det är märkligt, men det är så det är. Och det är uppenbarligen så vi vill att det ska vara eftersom det är såna typer av politiker vi röstar fram och det är så vi verkar vilja ha det på något sätt.
För du, alltså en annan fråga bara, en parallell. Du har ju skrivit om alkohol och sådana saker. Känner du att du blir diskvalificerad där och skriver om sådana saker också på grund av att...
Det är lite annorlunda där.
Det är lite lättare där.
Men just den diskussionen är ändå, den finns på en lite högre nivå när i Sverige alkoholdebatten tycker jag ändå. Även om folk blir rasande, man tycker att folk kan låta bli och dricka sprit på jul och sådär. Men just abortdiskussionen och när ett liv blir ett liv, den är helt omöjlig att ta den diskussionen. Mm. Och jag ville av den här Gunilla Herlitz ha ett meddelande. Debattchefen fick be om ursäkt på natten. Han har varit med om det en gång på 5 år sedan. Han bad om ursäkt, tyckte det var väldigt ovärdigt och fel. Efter att om inte man kan debattera det här, vad ska man då göra med det? Liksom? Om inte Sveriges största debattforum kan ta i det här, vem ska då ta i det? Så jag sa till honom, det är lugnt, det är fint så, men du kan väl be Gunilla att skicka, antingen ringa och förklara varför, eller skicka ett mejl eller till och med ett sms om hon inte vill prata med mig. Jag fick inget.
Du kan hälsa DN att Världen idag kan ta i de frågorna.
Ja.
Det kan du hälsa. Så hälsa det.
Och det gör ni ju med den här också. Men jag tänker så här då, om man då, för att hon blev ju naturligtvis väldigt provocerad av mina känslomässiga argument. Om hon då är så säker på sitt ställningstagande när det gäller abort, vilket jag antar att hon är, då borde hon rimligtvis inte vara rädd för att ta in artikeln i sin tidning. Eller? För då borde hon kunna känna att det här är känslomässigt dravel. Jag har minst 25 stycken som står på 1000 kan bemöta honom. Det är så man debatterar i så fall. Du kan ju inte stoppa någon och säga han tycker så, och usch, nej. Det är helt obegripligt, men det är där vi är.
Tror du det är en osäkerhet då, att man känner att man har inte... tillräckligt med argument?
Ja, det är ju det man hoppas i så fall. Men om man inte vågar prata om det, liksom, allt man inte pratar om blir ju troll till slut. Liksom.
Ja.
Och troll vill ju inte ha att göra med.
Nej.
Helst.
Sant. Du ska få läsa dikten och sen så tror jag att vi kan få något musikstycke eller att vi sjunger någonting tillsammans. Efter det ska vi fortsätta efteråt sen, men du ska få läsa...
Ja, jag ska läsa en liten kort, eller kort, men det är en dikt som jag hoppas jag kan utantill nu, för jag tog inte med mig den där fusk, men jag tror jag kan. Finland är som kulisser från en dålig grå film som ingen gick och såg. Så är det att vara i Finland. Men Finland är också vänliga människor utan leenden. Finland är viadukter och rondeller, breda grå hus, tallskog, långa meningar som man inte begriper. Jag tände några ljus i en kyrka som är byggd ovanpå en kyrka som är byggd ovanpå en kyrka som de reste en gång över de döda för länge sedan. Och jag tänker, det finns hopp när kyrkor rivs och när kyrkor byggs. Jag tar promenader mellan sjukhuset och stan. Och jag tänker på min egen far och mor, på min bror, på mina kvinnor genom åren, på all min sprit, på alla mina bakfyllemånar och sönderslagna fönster. Och jag tänker på allt det jag drömde om och bli och aldrig blev och det jag blev istället. Och ingenting av det jag varit med om står ut eller kräver uppmärksamhet i ljuset av det jag är med om nu. För när sjuksköterskan kommer in till vårt rum, sval, ljus, blond, finsk, väldigt vacker, precis när hon går in går jag ut. Ändå hinner jag se att hon är nästan bara tunna blodkärl. Hon är som kinesiskt papper runt blod. Men jag orkar inte sitta där och höra henne leta efter min son Dantes hjärtljud. En gång om dagen slår de sina slag. Dante är en kämpe. Det är jag som är en fegis. Vattnet har gått.
Men det finns tillräckligt kvar för att han ska överleva, som de säger, ett litet tag till. Så vad gör man då? Vi ser Melodifestivalen på tv. Finland vinner. Vi äter finsk smaklös mat. Vi ser till att ikonen på bordet inte ramlar ner. Och vi plockar upp den när den ändå gör det. Det är vad man gör. Det blir som en kil av vardag som tränger sig in. Och när en kil av vardag tränger sig in under sådana här villkor, så är den gudasänd sakral. Men allting är ju för sent. Allting har varit för sent länge. Och vi är de sista som får reda på det. En tyst läkare kommer in och säger att Dante antagligen kommer att dö. Och han gör det när han föds. Men Jonna lever. Med vilken oerhörd vulkanisk vredgad sorg hon lever. Jag älskar hennes kropp mer nu sedan den blivit ifrågasatt. Och jag tänker, titta inte på honom när han kommer ut. Men givetvis tittar jag på honom när han kommer ut. Och de springer iväg med honom, olycksbådande snabbt. Sen kommer de tillbaka till oss med honom. Och då brister det äntligen. Jag slår i väggar och jag skvätter i vrår. Det är som om jag spills ut på golvet. Och jag skyddar mitt barn från sköterskor som nu talar ett främmande språk. Som rör sig ovärdigt och som pratar för högt och som inte förstår att det är jag som vilar där. Det där är mitt ansikte. Det är mina ögon. Det är min lite tilltuffsade näsa. Det är min Dante som ligger där. Det är min son. Och jag gråter äntligen. Jag avskyr att den här sorgen ska kännas som ett svek eller som ett nederlag eller som en skam. För jag har ingenting att skämmas för. Trots att jag en gång var en far utan barn. Tack.
Tack så mycket. Visst heter den Låt mig leva nära dig? Heter den så?
Jättebra.
Ja, vad bra. Fint. Vilka talanger ni har här i Markaryd. Eller var ni nu kommer ifrån. Låt mig leva nära dig.
Ja, bra.
Du, det är en sång som handlar om Gud och tron på Gud.
Mm.
Du är personligt kristen.
Oh ja.
Hur har den...
Kunde det gå så snett? Vad hände?
Nej, nu är det fel sammanhang. Hur har den resan sett ut?
Ja, den är lång och krånglig och konstig. Men den har varit... Det är inte så att det fanns ett nyktert ögonblick så där att jag blev frälst. Utan jag har haft... Tron på Gud har varit med från början ända sedan... Framförallt kommer jag ihåg högstadiet. 86 kommer jag ihåg, jag var 14. Fick jag en liten fickbibel från gidoniterna som delades ut på högstadiet jag gick. Och då började jag som svår, grubblande ung man eller tonåring där och fundera mycket kring Gud och allt sånt. Och då läste jag mycket Bibeln.
För du kommer ju från en ateistisk familj.
Ja,
alltså, så att du har inte någon farmor eller något som har bett för dig eller någon mormor?
Det kan jag nog ha. På pappas sida är ju... Hans syster är ju Italien, de är från Italien. Ja. Så de är mer troende. Pappa är ju uttalad ateist. Går runt, fantastisk människa för övrigt. Går runt och är lite halvproggig i något kollektiv i Göteborg och lagar mat. Fantastisk mat. Älskar kyrkor men säger att där bor inte Gud.
Men, okay.
Men han kommer från en tid, han är född 1940 och när han växte upp innan han kom till Sverige då, i slutet av 50-talet i Italien när fackföreningsrörelsen höll på att bli starka så var ju den katolska kyrkan alltid varit allierad med makten i Italien. Så han fick under de gånger han tvingades i kyrkan höra att kommunister och socialister åt sina barn och sånt där. Så för honom har Gud och kyrkan väldigt mycket förknippats med en förtryckande makt. Och han har liksom inte kommit runt det riktigt än. Och jag har all respekt för det. Det är så han ser på det. Liksom.
Men för dig är inte Gud förtryckande?
Nej, för mig är Gud den ultimata friheten varje dag. Det är hiskeligt vilka möjligheter som öppnar sig i tron. Och jag förstår inte hur det kan vara så svårt för människor. Eftersom vi ändå lever i ett andligt segregerat land. Vi ses på som lite lätt lallande halvtokar. Liksom. Folk som antingen då, som jag har blivit nyktra och blivit ändrat sig och fått någon knäpp. Eller, Eller andra som har bara knäppa från början. Det är ungefär så som man ser. Medan det, för mig är det en helt naturlig kraft att hämta allting av värde i mitt liv ifrån.
Hur hämtar du den kraften då?
Genom bön. Genom att läsa Bibeln. I natt av olika anledningar. Igår hade jag en stökig tid så jag somnade i natt med Nya Testamentet. Som, istället för min fru kan man säga faktiskt. De, du vet, inbunden som låg på hotellet där vi bor.
Gideoniterna igen.
Just det, Gideoniterna. Fantastiskt arbete för övrigt. Så att den var, då var den fysiskt viktig för mig i natt faktiskt.
jag låg
med den kan man säga. Ja, inte så, men jag hade den.
Krama om den.
Ja, jag kramade om den.
Men du, släng alla kartor sa du ju tidigare. Men den kartan har du inte slängt då?
Nej, det är den där kartan som betyder något och den går liksom inte att följa ändå. Den hänger också ihop med Gud har sin plan och sin karta. Och det är först när man vågar slänga sina egna kartor som man kan få en inblick och en tillåtelse att få en inblick i vad Gud vill med en. Det är alltid att det är så lätt. Alla de som är utanför lite, de tror ofta att det är så väldigt lätt därför att man tror. Då har man på något, det är som att det är alltid klart liksom. Men för mig börjar det nu när jag liksom börjar bli ärlig i tron. För mig känns det är därför jag har så svårt att förlika mig med att jag har blivit 40 möjligen. För mitt liv har precis börjat. Det börjar i tron. Det slutar liksom inte i att jag har supit mig fördärvad och blivit nykter och nu tror jag på Gud. Det börjar. Varje dag börjar. Av olika anledningar hade ni kommit in till mig på hotellet i förmiddags och ville berätta det här med önskad tydlighet. Det börjar nu. Det snöar inte ute längre. Det stormar inte. Det är sol. Det är ny dag. Det börjar nu liksom. Och för mig är det också viktigt att Gud börjar varje dag. Och det är en sån ynnest och en sån, jag förstår inte att andra verkar ha så svårt och att det provocerar så. För utav mycket jag skriver och mycket grejer jag har gjort och så märker jag att det provocerar på Twitter och i sociala mediala sammanhang. Så är det när man nämner någonting med Gud, då vet man att man retar en väldigt massa människor. Det är helt obegripligt. Jag fattar inte hur det kan vara så. Och därför envisas vi med att skriva om Gud i världen idag är ju självklart, men i Expressen och andra.
Vi ska komma in på skrivet. Det är bra, Marcus. Och jag tror att du är uppskattad för det här. Du har en unik förmåga att formulera saker om Gud och tron som gör att många
känner igen sig. Men jag kom ju från liksom ett sekulariserat hem, eller ett ateistiskt hem. Mina vänner och min familj, inte speciellt troende. Det var första gången som vi träffades, eller andra gången möjligen, som jag vågade, när vi pratade om att skriva texter om Gud, som jag vågade nämna det här för dig, att det känns lite som att nästan viskade till dig att det känns som att det är Gud som är med och skriver.
Ja,
för
de går så väldigt lätt. Tyckte det var lite...
De går för lätt, de krönikor. Jag skriver dem på en 10 minuter någonting. Och då sen, andra krönikor kan ta längre tid. De där inte, jag kan inte ta åt mig äran.
Du får inte berätta det för Expressen, för då kanske de sänker arvodet.
Exakt. Det är därför tänker jag att man skriver om Gud så mycket, för att det går så fort och går så lätt.
Ja.
Men det för mig är det liksom... Ja, det är så det är. Men
jag kom ihåg då att du inte, jag lyckades introducera ett nytt begrepp för dig. Ordet smörjelse. Jag sa ja. Det där är vad vi, eller hur, ni vet ju vad smörjelse är, eller hur? Det är vad vi brukar, du skriver på inspiration. Är det så det känns när du skriver om Gud?
Ja, när jag skriver om Gud så är det så. Och några gånger när vi samtalar så här så är det. Jag lyckas formulera mig på ett sätt, framförallt i skrivandet då kanske. Det är så, åh.
Och jag skriver
det är inte alltid jag tänker så kan jag säga med en gång. Men ofta runt texterna kring Gud så får jag, det där är bra. Alltså. Det där är bra grejer. Och det känns rätt att tänka så, därför att jag fick väldigt god hjälp att skriva dem. Så jag kan inte ta åt mig all ära. Det är inget märkvärdigt. Och han har säkert viktigare saker att göra än att se vad jag skriver om. Men just de texterna går väldigt, väldigt lätt.
Brukar du be?
Ja, jag ber dagligen. Jag har jämnt bitvis faktiskt. Väldigt ofta.
Det betyder mycket för dig, bönen.
Ja, och på olika sätt. Jag har sett lite hur ni gör. Jag har varit i Uppsala nämligen. Ja, det är roligt. Så jag testar lite. Be så är skönt. Man kan be så. Men annars brukar jag be när det är som på kvällar, nätter innan jag somnar. Håller jag runt mitt kors som jag haft under en massa år. Och så ber jag. Men jag ber olika lägen av mitt liv. Och är stolt och glad över det. Och visar det gärna.
Tror du att folk ber mer än vad vi tror?
Ja.
Det kanske var en självmotsägelse.
Ja, det var en skön formulerad fråga. Jag fick fundera lite på exakt vad du menar. Men jag tror att folk ber mycket.
Men någonstans... alltså vi har ju svårt att prata om det här.
Ja, varför, jag fattar vad det är som är så svårt.
Jo, men,
Marcus, jag vet att det är svårt.
Nu ska jag förklara för dig. I Sverige så är det så här att tron är en privatsak. Det är ingenting man pratar om.
Jag
har bott
i Sverige hela mitt liv. Jag vet hur det är.
Men du är du har italienskt blod och det är lite annorlunda.
Ja, det är möjligt. Men jag har ändå levt mitt liv här, hela mitt liv här. Och då får vi ta och ändra det i så fall. Om människor kan sitta och prata om vad det nu är de pratar om på kaféerna. Allt från liksom analsex och våld och filmer och hur mycket pengar de tjänar och klipp de gör och hur liksom svarta pengar de använder. Varför skulle inte vi kunna få prata om Gud då i offentligheten? Och allt annat ska upp och dras i offentligheten. Ingenting annat är ju heligt. Och det allra mest heliga, ska vi då gömma undan det som är det värdefullaste för oss? Medan tyrannerna tar över liksom. Aldrig det. Varför?
Du talar nästan som en väckelsevangelist.
Ja. Jag får be om ursäkt.
Det var...
Nej, men det handlar ju om att vara, när man är kär, när man är förälskad, då vill man ju berätta, man vill visa för alla.
Ja.
Titta vad fin hon är. Och så, folk, kanske inte, för du vet, kärleken gör ju saker med ens ögon. Så är det. Man är liksom, den man älskar är den vackraste människan på jorden, men andra kanske har andra preferenser och andra uppfattningar. Och kära andra. Men Gud är ju det finaste. Att inte vilja prata om det måste bli oerhört hämmande i det vardagliga livet. Mm. Om det är någonting som betyder så mycket för en. Det som betyder mycket för en vill man ju prata om. Man vill visa det för världen. Man vill gå runt och vara stolt. Därför bär man kors. Därför pratar man. Jag är troende, jag är kristen och jag är väldigt stolt och glad över det. Jag tar diskussioner gärna med de som inte är det. Med de som är anständiga och inte är det, som humanisterna till exempel. Som är helt fixerade vid Gud för övrigt. De tänker mer på Gud än vad vi gör. Jag pratar med Christer Sture. Man kan prata oavbrutet konstant om Gud hela tiden. Ingenting. Han kan inte prata fotboll. Han kommer in på Gud direkt. Han skulle bli en bra väckelsepress.
Ja, det var faktiskt någon som sa det när jag var på en debatt mellan honom och Stefan Gustafsson i Allianskyrkan i Jönköping. Då var det någon som reste sig på raden längst bak och sa: Sturmark, du ska bli en bra väckelsevangelist en dag du blir frälst. Ja. Så det ligger kanske någonting i det. Ja. De säger det att det finns ingen Gud utom... Det finns ingen Gud och Sturmark är hans profet.
Det är bra.
Men vad tror du då att... Du köper inte det här med att tron är en privatsak. Men tror du att det finns sätt att komma runt det? Du skriver ju om Gud i Expressen. Tror du att det finns sätt att komma runt det här? Att kunna påbörja ett samtal om Gud i det offentliga rummet?
Jag hoppas det. Jag kan ju inte göra så mycket mer än det jag gör. Expressen var också väldigt skeptisk i början till att jag skulle skriva om Gud. Med föreställning om att ingen bryr sig. Och de kom visande med den här undersökningen som kanske andra har läst också, sett att Sverige är det mest sekulariserade landet i världen. Och det mäter man då på att man frågar folk hur viktig är Gud i ditt liv, hur ofta tänker du på Gud och så där. Och då gör vi det väldigt lite i Sverige, uppenbarligen. Och då visar de att det här inte är intressant. Och då hände det märkligt att jag fick chansen att skriva ändå. Och då upptäckte Expressen att varje gång jag skrev om Gud, ett tag gjorde jag det varje vecka. Så genererade väldigt många klickar, många läsare helt enkelt. Och jag får varje gång jag skriver om Gud väldigt mycket mejl. Så att det hela den här synen att vi skulle leva i ett väldigt sekulariserat land, den stämmer bara delvis. För mig är det precis tvärtom. För alla människor jag träffar har någon form av relation till andlighet eller Gud och Gud. Människor som annars kan tycka att italiensk fotboll är tråkigt till exempel, eller tycker Tåström är dålig, eller en massa andra konstiga föreställningar, eller att Paris är finare än Rom och sådär. Folk kan vara helt tetiga i huvudet som helst. Men när alla har en uppfattning om Gud, och för mig talar det väldigt mycket emot att vi skulle vara så sekulariserat, samtidigt som vi är ett land, ett väldigt ängsligt land, för vi vill ligga i framkant, vi vill vara först och viktigast, och vi tror i Sverige, det är min lätt naiva bild och analys möjligen, att vi är så väldigt måna om att ligga längst fram i framkant, att vi tror att vi kommer vara lättare att flyga och vara snabbare längst fram om vi gör oss av med en massa saker. Det förflutna till exempel, gör oss av med Gud, gör oss av med varifrån vi kommer, vad det är som har format oss som land och som människor, som nation och som medborgare. Om vi gör oss av med det så kommer vi ha det lättare när vi står långt fram, för det är dit vi vill. Men jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror man måste veta varifrån man kommer. Men man måste ha Gud med sig i det man gör, annars kommer man inte en meter. Det spelar ingen roll hur långt fram du står, för ingen kommer märka något ändå, för det kommer komma Guds oväder och regna bort dig. Liksom. Du måste ha med dig alla de här bitarna för att överhuvudtaget ha en angelägenhet och ha en anledning att komma långt fram. Så på det sättet tror jag att Sverige ibland kanske känner att de vill göra sig av med Gud. Men då har man ju misstagit sig och det grövsta, hoppas jag.
Så du tror att människor ändå längtar, fast trots alla de här undersökningarna?
Människor längtar ju oerhört mycket efter Gud. Det finns en andlig längtan som tar sig andra uttryck. Om det är så att man ligger med stenar på magen, eller man pratar med sin döda mormor, eller man går baklänges på något pergament, eller man köper det okända, eller man vill läsa om Kikki Danielsson som pratar med sina döda katter och allt vad det är. Liksom. Allt det där handlar ju om Kikki, fantastisk människa för Kikki Danielsson.
Du hade varit med på Birusbord. Samtidigt som Ulf Ekman.
Just det. Hon var med Ulf Ekman och Kikki Danielsson, samma avsnitt på Birusbord. Kolla på det avsnittet, det är helt förbryllande på alla sätt faktiskt. Då trodde jag bara kort för att avsluta den delen. Då trodde Expressen att det går inte. Folk kommer bara höra av sig att det är fruktansvärt. Det enda som hände, det var det mest tittade programmet. Och det program vi fick mest positiva mejl om. Han är ju Kikki Danielsson jättetrevlig. Ulf Ekman är ju han är ju helt normal. Var det folk som sa? Det om han tar
då hade de träffat honom. Då hade de träffat honom.
Ja.
Hört honom. Vad var vi innan det?
Var en Gud då?
Ja, vi pratade lite om Gud, tror jag.
Det blir varmt här inne nu. Ja, framkant, ja. Ja, men det var ju sammanfattat det läget lite.
Vi tror att vi ligger i framkant.
Ja,
när vi har gjort
precis.
Av oss.
Och därför tror jag tror att vi gör ett misstag om vi tror att vi kan komma i framkant utan Gud. Jag tror vi måste ha med oss Gud. Det var det jag tänkte med plattformar. Jag tror att väldigt många människor tar andra vägar och tar andra uttryck med sin andlighet. Och där har Svenska kyrkan missat och många kyrkliga samfund har missat. Och att kyrkorna står tomma i ett land med en sån andlig längtan måste ju naturligtvis vara ett nederlag.
Men
göra
människor längtar efter Gud och vi på något sätt känner att Jesus är svaret. Det tror jag att vi liksom de flesta sympatiserar med. Vad ska vi göra för att nå människor då? Ge ett råd till
Vi skulle ju till exempel haft ett politiskt parti som hade kunnat lyfta frågorna och prata om Gud. Om man har ett parti som heter Kristdemokraterna och har en fantastiskt rolig partiledare på alla sätt, men om han aldrig talar om Gud i något sammanhang överhuvudtaget, utan vars enda längtan och mål här i livet är att få sitta med de andra häftiga pojkarna och den här andra damen och röra i maktens gryta, då kommer vi inte komma längre. Och det är väldigt lätt hänt att man får smak för makt. Jag är halvitalienare. Jag vet vad det betyder när folk, alltså ett land som har under 2000 år styrts av mer eller mindre galna kejsare, om de så heter Nero eller Berlusconi, det är ganska liten skillnad på.
Han fick fängelse nu.
Han fick fängelse nu, men då ska vi säga det att han är dömd till fängelse. Å andra sidan så är det så att det här brottet, den här gången har blivit dömd för skattebrott, det går ut om ungefär 2 år. Och det är ungefär den tiden det tar att göra överklaga. Så att, och innan den här andra överklagan är gjord så kommer han inte hamna i fängelse. Så han kommer inte hamna i fängelse. Men det är ett sjukt land på många sätt. Men Sverige är ett sjukt land på andra sätt. Men jag tror att jag vet inte riktigt hur man ska. Jag försöker göra så gott jag kan.
Men du har
jag tror att politiken skulle vara ett sätt att få in det där. Men jag vet inte mer.
Du är ju ändå ganska ny i tron. Det har vi konstaterat. Och,
det är roligt att vara ny i tron för man gör ju fel ibland.
Ja.
Man vet inte om du vet att de där gillar ju inte katoliker egentligen. Jaha, men de var ju trevliga mot mig. Ja, men egentligen gillar de inte katoliker.
Men vad är det du ser? Du har gjort ett intåg i kristenheten ändå. Vi reser runt en del och du reser runt i andra sammanhang och träffar en hel del kristna. Du då som kommer, du har en plattform i media, du kommer lite från ett annat håll, så här. Vad ser du för någonting?
När
du
en
ser
väldigt massa värme. Jag får så mycket värme och så mycket kärlek och så mycket omtanke och förbön. Och bara ett personligt kort som jag har fått, det är alldeles oerhört. Det är liksom så att man blir alldeles matt av någon sorts innerlighet. Men jag möts också av en viss slokenhet och en viss nästan uppgivenhet att det är så här det är och det är ingenting att gå och ändra på. Vi lever i ett land som är på det här sättet.
Vi har gett upp lite.
Ja, lite så. Vi har vår tro. Vi är nöjda med att det inte kommer någon till kyrkan. Och det kanske betyder att vi gör någonting rätt eller det kanske betyder att vi gör någonting fel. Och sen är det vissa kyrkor som har mer folk än andra. Och att det finns också, har jag upptäckt då som ny, ganska polariserat. Att det är väldigt uppdelat. En del tycker illa om dem och där. Och vi splittrar kristenheten. När egentligen för mig, Gud, det enda Gud handlar om när vi kommer ner på kärnan, det är enhet. Det är samhörighet, tillhörighet. Jag vill inte döma på det sättet, men svensk kristenhet bör möjligen se över sin lätt perversa längtan efter sönderfall, för att den går ganska mycket stick i stäv med det de själva anser är viktigt i sin tro, tror jag. Så att foga samman delarna till Kristi kropp i Sverige, det skulle nog göra mycket, för vi är ju rätt många, men vi är splittrade och vi står och blänger på varann. Och det är som små armar som sprattlar upp ute på åkern och inte får fatt i varann. Där ligger en arm och där är en gammalt blodigt ben en bit upp och så här. Och sen har vi ett hjärta som slår och slår och slår. Ett fantastiskt hjärta som slår sina kristna slag över det här landet. Men om inte det här hjärtat får en kropp att slå i, så då spelar det ingen roll hur tappert det slår, om det ligger en åker och ingen bryr sig om det. Och om kroppsdelarna är många och splittrade. Vi måste komma samman. Och det tror jag är A och O, helt enkelt. Och det tror jag det kan vara en fördel att man inte vet. Jag vet inte om vilka som inte gillar vilka och varför.
Du trampar in på minfältet, ja, och så säger du saker.
Ja, jag tror på Gud. Vi är inte glada allihop. Vi tror på Gud. Nu går vi och talar om det här för Ulf Malmros och Lars Holje och de andra puckorna. De fattar inte bättre. Vi får gå och tala om för dem. Vad underbart det är, liksom. Istället för att, nej, men vi ska inte gå med dem där. Du vet, de är lite där. De har såna här blodiga stycken och de tillber gamla likdelar och skit. Vet du, där kan vi inte. Så, vad har det med någonting att göra? Om vi har en uppgift och ett kall och en innerlighet och en kärlek och vi har Gud, då vinner vi ju. Du går tillsammans som en. Så kan vi kanske till och med få kristdemokraterna att bli kristna till slut.
Då har vi olika tillfällen kallat kristenheten för den praktiska vänstern.
Ja.
Vad menar du med det?
Det är bra att vi hinner lite kort här på sluttampen. Jag kommer ju från vänster och jag är ju gammal vänsterkille som jag tror att man ska vara i den åldern. Sen blev jag ju då nykter. Och,
menar du att det var ett samband?
Ja, alltså? Något. Som jag sa, mycket ändrades med Dante och Liten. Inte bara de här liksom, väldigt liksom, uppenbara sakerna om när ett liv är ett liv och så. Utan även en del andra saker. Jag upptäckte också att vänstern i mångt och mycket är de utger sig för att vara väldigt fördomsfria. Men de är väldigt snabba, märkte jag. På att ge sig på folk som inte tycker som dem. Och det kom som en ganska obehaglig slutsats. Det går att ta reda på varifrån. Jag får ganska mycket hatmejl. Och många under en period som ville ta död på mig och min familj och en massa andra saker. Och under en period hade jag lite svårare än annars. Så att bortse från det. Jag tog reda på ungefär varifrån de där beskeden kom. Eller ja, de här mejlen och så. Det kom uteslutande från ganska tydligt uppenbara vänstermänniskor. Då, så att säga, om man får kalla dem det. Och det var en ganska obehaglig slutsats att behöva dra. Självkommandes från ett marxistiskt hem typ. Eller socialistiskt åtminstone, vänstern och så. Och det jag ser nu och har lärt mig se. Jag bor i Hordstull i Södermalm. Där Frälsningsarmén har ett av sina stora härbergen. Och där de samlar människor. Frälsningsarmén hade annonser i tidningarna för något halvår sedan var det väl. Där de berättade om vad de gör. Och jag visste inte hälften av vad de gör. Vad de räddar liv dagligen. Kristenheten i mångt och mycket.
Det tog inte det. Kalla fakta upp när de rapporterade om
det. Nej, det var de hade gömt någon kamera om någon homosexuell som inte fick någonting där. Det var. Vilket är fruktansvärt. Och då fick de göra de här annonserna och berätta att det här gör vi. Och det hade de inte behövt göra annars. Men det är vad de gör, vad de räddar liv. Det var Livets ord i Gottsunda utanför Uppsala. Alltså människor som praktiskt är bland knarkarna, fyllorna och hororna som man kallar dem. På den gamla Bennas tid. Mm. Vilka är det som är där? I sina täckjackor. Det är kyrkans folk och olika. Oavsett om de kommer, återigen för att koppla samman det vi pratade om nyss. Om de kommer från Livets ord eller om de är från Missionsförbundet eller Svenska kyrkan. Skit i det, de är utsända av Gud för att hjälpa människor. Och de hjälper människor. Lars Ohly håller på att bostadsrätt dela med sin dotters lägenhet. Det är vad Lars Ohly gör. Vänstern, den praktiska vänstern existerar inte längre. Fackföreningen är ett stort hån mot arbetare. De som gör saker och gör skillnad. Och dessutom, till skillnad från mig som jag har mycket att lära och måste tona ner mig själv någon gång. De gör saker utan att berätta hela tiden. De räddar liv utan att skryta om det. Hade jag räddat liv hade jag skrivit en krönika om det. Att jag minns hur bra jag hade gjort det. Men det är mitt mörker. Liksom. Det måste jag jobba med. Men allt det som vänstern talar om, det gör de i praktik. De är ute bland de här människorna som Jonas Sjöstedt pratar om. Och det tycker jag det är viktigt att komma ihåg.
Du skriver, vi ska ta det här... Du skriver i Världen idag och bloggar på våran hemsida. Ser du ett behov av kristen media eller tycker du att det är något slags substitut för att andra skriver för lite om... Alltså, ser du ett behov av kristen media?
Jag ser ett ständigt behov av kristen media. Jag är väldigt stolt och glad över att vara medarbetare i en tidning som väcker så mycket olika reaktioner på så många mer korrekta tidningsavdelningar och sådär, som Världen idag fortfarande gör. Och det är inte alltid att jag håller med allting som står i tidningen, men det är precis vad jag vill ha det. Jag vill inte ha en tidning som kommer i min brevlåda där de verifierar vad jag tycker eller bara skriver under på mina uppfattningar. Jag blir utmanad av Världen idag. Det är det jag tycker väldigt mycket om. Det är en modig röst. Ni står för en massa grejer även när ni vet att och det här kommer jag skicka ut imorgon till tidningen. Och de flesta i det här landet tycker inte så här. Men jag gör det. Och ni står för det. Och jag respekterar det. Jag tycker om sånt. Även människor som jag själv umgås med eller pratar med som har väldigt olika uppfattningar. Om man vet att de står för det och är inne lite övertygade om det, så är det en styrka, tycker jag.
Men det kan ju inte vara så smart.
Nej, alltså, det är det dummaste man kan göra, att skriva för världen idag.
Och ändå gör du det?
Ja.
Så du är inte smart?
Nej, men det är som jag sa innan, jag vill inte bli smart. Hade jag varit strateg eller hade haft någon sån... Jag har ju människor i min... De säljer något fler böcker än vad jag gör, men de är ungefär som jag. De har ju massa rådgivare och sådär. Folk de frågar, ska jag skriva där? Och då säger de nej. Liksom. Världen idag, den röda lampan har ju börjat blinka och bara gått sönder. Alltså. Det hade ju inte... Du ska inte... Och det hör jag ju. Jag får ju höra det med jämna mellanrum fortfarande, alltså veckovis. Du ska inte ha med dem att göra. Och varje gång jag frågar varför så är det inte bra för dig och ditt varumärke.
Säger de så?
Ja. Och då säger det inte mitt varumärke. Jag heter det här. Det är mitt namn. Det är vem jag är.
Men, de ser det som din identitet, ja, på något sätt. Du är ett varumärke för dem.
Mitt namn är då ett varumärke. Då, och då,
men är inte det skrämmande? Att media gör oss till varumärken?
Du måste också ha hört. Jo, men att jag man blir det... sitt varumärke.
Jo, men det är ju skrämmande om det har...
Ja, men det här är det värsta du kan göra för ditt varumärke. Därför att då stöter du bort folk. Det är ju kristen höger världen idag. Och det är kristen höger. Och
de, jag vet inte om vi är så höger.
Nej, exakt. Jag gjorde en rolig grej. Jag tog ut ett...
Kristna är vi.
Ja, exakt. Och ni står för det ni är. Men jag tog ut och gjorde en rolig grej. Jag tog ett tal som Ulf Ekman höll. Och så skrev jag ner det ordagrant. Inte hela vägen, men jag klippte in tiden. Men jag tog en bit så här, löst och... Någon 2 minuter. Och skickade till en av mina fantastiska vänstermänniskor utan att skriva vem det var som hade skrivit. Och han kom tillbaka med: oh, det här är bra grejer. Vad är det med detta? Fan, är det någon ny grej? Så här, det är Ulf Ekman i Livets Ord. Nej! Så det finns mycket fördomar där, kan man säga.
Du sabbar ditt varumärke där till vänsterkompisen.
Ja, men det är klart att som de ser det då, om de hade frågat någon, då tycker de att man blir förknippad med någonting som i för många människors ögon är problematiskt. Och då är det inte bra för mig.
Och ändå gör du det?
Ja, ändå gör det, ja. Därför jag mår bra av det. Och för mig känns det rätt. Och det är en utmaning. Och det finns en... Ja, det finns en hjärtats frid att hämta där. Och jag tycker om tidningen. Jag är glad varje 3 dagar i veckan den kommer. Och jag får en chans att skriva i den. Och sen måste man sätta sitt arsle på spel. Alltså, du får inte bli för bekväm, du vet. Får inte bara ta de säkra vägarna och bara så där tjäna pengar och börja bli ängslig och kolla bostadsrättpriser och bli sådär Lars Ohly-vänstergubbe och svika sina ideal. Måste våga lite fortfarande. Jag står för det här och jag vågar stå för det. Och ibland så vinner jag och ibland förlorar jag på det. Men jag står för det och sen får vi se i förlängningen vem som vann.
Det är så här, vänner, att jag skulle vilja uppmana er att be för Marcus. Han är en röst i tiden som skriver om Gud i Expressen, som står upp för saker som inte många andra ens har en möjlighet att stå upp för. För man har inte de plattformarna. För som han har beskrivit så är, har du fel åsikter eller fel uppfattningar så når du inte ens in i de sammanhangen. Nu har han redan nått in och han är så bra för att han är för bra för att sparkas. Men det behövs förbön för sådana saker. Du har berättat om ett tillfälle på när du var på Älvsjömässan och fick förbön.
2008, ja.
Vad hände då?
Det var Svenska kyrkan hade någon form av mässa där. Det var väldigt mycket folk, präster och andra där. Och vi pratade så här och jag tog min väska och skulle gå. Och då sa hon just att vi ska hålla förbön för dig och men framförallt för barnet ni väntar, som var Milo då. Totti, ni vet. Och jag var helt oförberedd på det där. Jag visste knappt vad förbön var. Jag visste vad det var, men jag hade aldrig liksom blivit utsatt för det, om man ska säga. Jag var
utsatt, det låter hemskt.
Ja, men jag har aldrig fått
du en sån bild av det att man blir utsatt för.
Ja, men lite så där, kanske någon sån exorcisten fast tvärtom lite. Jag vet inte nu,
men jag visste in någonting.
Ja, men jag visste inte riktigt vad det var som vänta, vilket var väldigt bra, för jag hann då inte bygga upp intellektuella försvarsmurar mot vad som hände sen. För det som hände var att jag blev väldigt, väldigt drabbad av kraften i det. Och jag satte mig ner och jag började gråta och jag blev väldigt känslosam. Och jag frågade prästen, vad är det som händer? Liksom. Därför att jag var fortfarande 08, var ännu nyare än vad jag är nu. Så jag ville gärna intellektuellt förklara vad det var. Det är så man reagerar, vad är det som händer med mig nu? Okay, det första tanken var inte att jag blivit rörd av Gud. Utan första tanken var, det måste hålla på att svimma, det är någon dålig luft, vad är det som händer med mig?
Och det tog ett tag. Men sen,
smörjelsen där igen.
Smörjelsen. Och när jag lät Gud få vara Gud och jag fick låta mig bli berörd på det sätt jag blev, så blev det väldigt starkt. Och det är en av milstolparna i mitt liv faktiskt, just den händelsen. För att den drabbade mig så starkt. Och jag lät den bli drabbande liksom.
Tror du att människor lever med för mycket intellektuella blockeringar som gör att vi har svårt att ta emot
det
Gud?
Jag tror det. Jag tror att man måste träna för att hålla hjärtat vid liv också och inte ta omvägar via huvudet jämt. Vare sig det man läser poesi ska man inte analysera med hjärnan som man fick lära sig i skolan. Det är bara lugn och bluff. Poesi ska drabba en, andlighet ska drabba en. Men man måste också vara tillräckligt öppen för andligheten. Vi är väldigt bra i Sverige på att vara öppen för det fysiska trimmandet. Jag hade min PT, folk här går säkert och tränar. Vi vet vad som händer om vi ligger i soffan i 2 veckor och äter pizza och chips. Vi vet
inte
vad som
bra.
Händer. Nej. Vi har en matematisk konklusion som går ut på att gör vi det så kommer vi gå upp i vikt och vi kommer bli sjuka kanske, och det vill vi inte, därför gör vi vissa saker. Men när det gäller andligheten och det andliga livet så har vi på något sätt inte riktigt förlikat oss med att den tanken är precis samma. Om du inte stänger av tvn ibland eller om du bara läser Travguiden eller bara lallar dig genom livet under efter ett tag så blir du förstockad i huvudet helt enkelt. Du blir tjock fast i hjärtat. Din andlighet upphör. Du måste hålla andligheten vid liv om du vill hålla den vid liv. Den hålls inte vid liv automatiskt själv.
Nu är det som där väckelseevangelist igen.
Jo, men det är inga svåra grejer du behöver göra. Det, ibland är till och med att du behöver avstå. Du behöver inte gå någonstans. Du kanske inte behöver gå till kyrkan. Det handlar inte om att du ska göra någonting som kostar tid och energi. Utan kan till och med så att du behöver avstå från grejer. Stänga av tvn. Gå och lägga dig en stund själv för dig själv en kvart och tänka. Plocka fram en bibel eller något. Hur jobbigt är det? Det är inte jobbigt. Förstår du? Det är inga stora uppoffringar som krävs för att du ska få ditt hjärtas tro tillbaka. Men jag tror att man måste göra dem för att hålla andligheten vid liv. Liksom. Jag bara känner själv om man försoffar till sig huvudet tillräckligt länge. Man blir gegg i hjärnan. Ibland måste man plocka upp en Marcel Proust-bok. Även om det tar emot i långa meningar i början händer ingenting. Men det händer någonting.
Människor som längtar efter Gud här ikväll då, som kanske vill göra en liknande resa som du har gjort, att komma närmare honom. Har du något konkret råd till dem?
Läs Bibeln. Bibeln är bra. Alltså.
Släng alla kartor utan Bibeln.
Ja, Bibeln får man inte slänga. Alltså. Det är bra grejer. Läs profeterna, gillar jag. Ja, Bibeln ska man absolut läsa. Sen så kan man börja med att be, och det är inte så svårt. Det är mer att börja prata. Man kan, om man tycker det är lite svårt i början, kan man ju prata för sig själv. Det är det som är så roligt med bön, att när man pratar så man tror för sig själv så hör någon. Mm. När jag kom på den grejen tänkte jag, min första reaktion var, till skillnad från Frälsningsarmén, så antar jag då, att det här måste jag berätta för alla. Det är en annan grej som kristna tror jag kan göra. Vi som är kristna och vi som tror, vi måste bli modigare. Vi måste liksom våga stå för vår tro. Vi kan inte gå runt och... För om det nu är så, att, för du hade helt rätt i det. Om jag tror att jag hade kommit som jag är nu till Expressen så hade jag inte fått skriva de här grejerna. Utan jag detonerade inifrån, jag lurade in mig.
Lurade systemet.
Men jag tror att du har rätt i det, och jag har sett bevis på det. Det går inte att komma som så. Hade jag varit som jag är nu och kommit direkt, och de hade vetat vad de vet nu, hade jag inte kommit in.
Mm. Men
nu är jag inne i systemet, och nu ibland skriver om annat. Och nu får vi se länge, jag menar, det är kvällstiden, jag kommer åka ut förr eller senare med huvudet före, så funkar det är lugnt liksom. Då kanske jag kan falla tillbaka på världen idag och stanna där ett tag. Men jag tror att om vi är, för vi är få, vi behövs. Men om sådana som vi då, om vi inte ens berättar vad Gud gör för oss i våra liv. Då kan du fatta hur tomt och andligt fattigt öde landskap det kommer bli i det landet. Om vi som tror på Jesus och Gud inte pratar om det. Utan till och med vi gömmer undan det. Då blir det ju alldeles tyst. Mm. Så vi måste ju våga prata om det. Liksom. Annars är det ju kört.
Tyckte jag var bra. Tack Marcus
tack
för den här kvällen.
Tack så mycket Lukas, tack alla som kom. Tack så mycket.